Hej, Ebba Svanberg här, producent på Införrätta. Det här är ett avsnitt från säsong 1. Vill du höra fler säsonger helt utan reklam? Skaffa då Podme Premium. Signa upp dig på podme.com. Första 14 dagarna är gratis.
Du lyssnar på Införrätta om Almedalsmordet med mig, Matilda Blom. Det här är del 2.
Du har googlat kring, du har sparat en del information, du har sökt information kring bland annat Anders Breivik, Brenton Tarrant och andra personer som har utfört olika dåd eller attentat. Varför har du intresserat dig för de här personerna?
Theodor, nu får du vara tyst. Nu är du tyst. Varsågod åklagaren och fortsätt.
Attacking my reality.
Nej, men då tar vi ner Theodor Engström i ett medhörningsrum.
Det påverkar mig som mamma när man får... När ens sjuåring kommer hem och frågar varför någon vill döda mig.
I förra avsnittet hörde vi om både Theodor Engströms och Ingmarie Wieselgrens Almedalsvecka och upprinnelsen till det som blev Ingmarie Wieselgrens sista dag i livet. Domen har ännu inte fallit och förhandlingarna i tingsrätten är fortfarande i full gång. Theodor Engström har både innan och under rättegången erkänt mordet på Ingmarie. Men mordet är inte det enda åklagaren vill lägga fram bevis för. Det är också det som Theodor Engström också menar var motivet för själva mordet. Och det var att hämnas. Hämnas på samhället för hur han blivit behandlad. Frågan som nu återstår är om mordet kan räknas som ett terroristbrott. Men det räcker inte med att Theodor Engström själv säger sig vara skyldig till brottet han anklagas för. Rätten måste nu syna all bevisning och det måste ställas bortom rimligt tvivel att Theodor Engströms brott faktiskt allvarligt kunnat skada Sverige.
Jag har då gått in i Almedalen den dagen på Visby i syfte att genomföra en självmordsbombning. Och jag gör detta å ena handen som en spökpojke, övergiven av mina medmänniskor. Och jag gör det i andra handen som en sagopojke. Och jag har då valt ut för att jag kände att jag, alltså det här var, jag var tvungen att sikta någonstans och jag hade då riktat in mig på tre namn som det följdes i samband den dagen.
Vi kommer att återkomma till just de här tre namnen lite senare. Men ett av de tre är Ingmarie Wieselgren.
Jag kommer på en representant för, som jag såg och som jag anser är bekräftat. Nu, i svenska samhället och i västvärlden eller Atlantimperiet i övrigt så har ansvar upplöses så att utsätts du för något för dina medmänniskor så är ingen ansvarig. Och du måste, och därför så riktade, alltså jag riktade därmed in mig på hela svenska folket.
Som ni hörde i förra avsnittet så kunde Theodor Engström gripas kort efter att han knivhuggit Ingmarie Wieselgren. Och en av poliserna som var på plats mindes vad Theodor sagt vid upprepade tillfällen när han låg på marken i Wolters gränd.
Vi försöker prata med honom. Ibland så pratar han... Mestadels så är det bara liksom svammel. Jag förstår liksom inte mycket svammel på engelska som jag liksom inte får ihop. Han säger ju, däremot så säger han vid upprepade tillfällen I hate the Swedish people på engelska. I hate the Swedish people. Vi greppar inte riktigt där om han är engelsktalande eller om han pratar svenska. Men så är det några frågor han svarar jätteadekvat på. Personnummer till exempel, kommer jag ihåg, det svarar han direkt som ett rinnande vatten, sitt svenska personnummer. Vi frågar vad han har i väskan och då svarar han på svenska. Annars är det mycket svammel, och sen just den här meningen som han upprepar, I hate the Swedish people. Det är väl det jag kommer ihåg.
När det kom poliser, uniformerade poliser till platsen, kommer du ihåg om du sa något till någon polis då när du låg där på marken?
Jag sa flera saker, ja.
Som ni också kanske minns från det första avsnittet, så är det svårt för åklagare Henrik Olin att få Theodor att svara på frågorna han ställer. Och som flera gånger förr så är det svårt att följa Theodors svar på åklagarens frågor.
Kommer du ihåg vad du sa för någonting?
Nej, men jag har då läst i förundersöknings förhör med polis, och då ska jag ha sagt I hate the Swedish people. Och ja, det minns jag då när jag läste detta.
Okej.
Okay. Och jag har även sagt, kan jag då tillägga, I'm sick. Mm.
Och varför sa du det här I hate the Swedish people?
Av samma anledning som jag har redogjort för, delvis. Även om det inte blir enligt någon tidslinje här nu, utan det blir väldigt mellan olika ämnen. Men och återigen, jag ända sedan skoltid och lekis så har jag upplevt att jag avselekterades. Alltså jag kom aldrig med i gemenskapen på grund av psykiska problem och vad man nu vill benämna det som. Och sedan har jag har aldrig kommit i fatt, utan det har varit problem genom hela skoltiden. Men jag har ändå hankat mig fram, och sedan kom då nästa kliv in i vuxenvärlden, och detta misslyckades, och då börjades. Jag blev aldrig vuxen som jag ser det, för det finns ingen vuxen erfarenhet, utan då påbörjades en tillvaro som en spökpojke. Jag har sökt hjälp från psykiatrin, och med nuvarande psykiatriparadigm och hur man ser på sånt, du har inget här att hämta. Så jag blev sittande som en spökpojke i en spökbur i föräldrahemmet, och detta har då, och alltså det blir en sorts, alltså sånt som så många tar för givet med sina vinnaringrupper, med sina egna familjer och med sina egna gemenskaper och yrkeskarriärer. Så finns det en sorts mänsklighet där som då förnekas de förlorare i samhället, som förpassas till något annat däremellan alla dessa samhällets vinnaringrupper. Och där hamnade då även jag. Och det finns olika benämningar på detta. Du har även incel-begreppet som används, men som även då ger ett, alltså det blir ett sorts glåpordsepitet, för att man låtsas inte om att det har bara med en sorts sexualitet att göra, och sen låtsas man inte om att det är porten till så mycket annat. Det vill säga en egen familj eller inte. Det vill säga en del i framtiden. Men det här är ju någonting som har förekommit i många historiska tider och platser. Och så växer den en sorts meningslöshet fram. Och ett tomrum, och mitt mående har blivit sämre och sämre. Men i detta så har det då, och jag har fått utlopp för detta på olika sätt och vis. Bland annat då genom den här mer utåtriktade nazistiska perioden.
Om Theodors, som han själv säger, mer nazistiska period nämns inte mycket under rättegången. Men i polisens förundersökning har Theodors vanor online kartlagts. Mellan 2016 och 2018 chattar Theodor Engström med en forskare på Stockholms universitet. De utbyter högerextrema boktips och pratar politik. I en chatt från 2018 berättar Theodor att han nog tänker rösta på Alternativ för Sverige eller Nordiska motståndsrörelsen. Han säger att han röstade på Sverigedemokraterna 2010, men att deras otillräcklighet ledde honom till bland annat William Pierce,
det är en välkänd nynazist och vit separatistledare i USA. Och han beskriver också att han blev ledd till full red pill. Red pill är ett uttryck taget från Matrix och är vanligt i bland annat QAnon-rörelsen, där man beskriver sig ha tagit det röda pillret och vaknat upp för att se verkligheten. Men idag i rätten går inte Theodor in djupare i den här perioden av hans liv.
Men någonstans runt 2018-2019 så kände jag att jag välsignades av högre andemakter. Alltså jag kom till en mer insikt om att det finns ändå en mening med livet. Och jag har då senare kommit att benämna detta att jag blev en sagopojke. Och bara då för att vad jag ens menar med det. Alltså spökpojke, det säger nästan sig självt. Men en sagopojke, det är någon som inser att det finns en mening med livet så som det kommer till uttryck i sagorna. Det vill säga en sagopojke är någon som viger sitt liv och lever sitt liv som om det vore en saga. Och vi är alla en del i denna otroliga sagoverklighet.
Kanske tillbaka till det här gripande tillfället. I den här ryggsäcken som du hade med.
I den svarta ryggsäcken som Theodor hade med sig den 6 juli ligger förutom knivar och svärd 4 stycken blå anteckningsböcker. Åklagare Henrik Olin försöker fråga Theodor om de här böckerna. Men det blir återigen svårt för honom att få ett svar.
Fanns det någon anledning till att just de här 4 var med och att de var med överhuvudtaget i ryggsäcken?
Har jag då förvägrat allting annat och den medmänsklighet som folk har förgivit inom sig själva, så finns det en sorts högre mening som ändå innefattar alla människor. Och detta är då som en sagopojke. Och det har jag väl signats till och så mycket otroligt kring det. Och jag har redogjort det i de här dagböckerna som jag har skrivit ner. Och du... Men med den här spökdansen i sociala medier, alltså det... Det följs
förlåt,
samman
lite... Förlåt, Hedda, att jag avbryter det, men jag upplever det som att du upprepar nu det du har berättat flera gånger, så jag skulle vilja att vi stannar där ändå.
Ja, i förhör som man inte kommer låtsas om i denna rättegång, och jag bryr mig inte, men alltså det ligger mig väldigt nära om hjärtat för att ens förstå.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men alltså jag, om jag ska ens kunna svara på det, alltså jag så,
men du var inne på dagböckerna som åklagaren pratade om.
Jag kommer att svara på det.
Ska du tala om varför de tog med några dagböcker? Det var det han ville veta.
Ja, och vad jag då ville säga är att har du då förnekat allting annat, så finns det ändå en högre mening. Vi var då tilldelat, och den moralen kring det, mellan gott och ont, jag anser att jag har ju genomfört, jag är på den goda sidan här, och jag har slagit tillbaka till ondska som styr i samhället och gör vissa människor till offer, andra spökpojkar. Och sådana spökpojkar kan användas av dessa högre makter, däribland jag, och det finns en mening i detta, och det kändes väldigt meningsfullt för mig, samtidigt som det också var en mardröms prövning, men jag kände att jag uppfyllde det här genom att genomföra ett lyckat hjältedåd i Visby.
Ja, men tillbaka
detta, till... Alltså detta är...
Vänta. Du måste försöka svara på de konkreta frågorna nu.
För jag hoppas att det här är väldigt konkret för mig.
Men du kommer inte berövas möjligheten att uttrycka det du vill. Men kan du vänta lite med det här? För det här är uppenbart för mig i alla fall. Att det här är viktigt för dig att få säga. Ja. Men om du först, vi går igenom mina frågor först, så kan vi kanske återkomma till det både i slutet av mitt förhör eller när din försvarare ställer frågor.
Ja, men alltså...
Och jag undrar gällande både de här...
Frågor om teknikaliteter som inte spelar någon roll, och det här spelar någon roll för mig. Mm. Och jag hade redan svarat om jag bara hade fått svara, för det var bara några meningar kvar.
Okej.
Okay. Och ja. Jag genomförde en sagopojkes hjältedåd i Visby, och med den prövningen det innebar. Och jag visade mig då värdig för högre makter och den mening som de faktiskt innefattar. Alltså som är, det här är framfantiserat av, vår verklighet är uppenbarligen framfantiserat av högre andemakter. Och vi kan finna vår mening och hjärta på olika vis. Och detta var min ödes väg. Mm. Och jag uppfyllde detta.
Tack.
Och då undrar jag både över de här anteckningsböckerna och de två USB-stickorna som fanns i ryggsäcken. Du hade ju ingen dator med, så vad var anledningen att du hade med de här USB-stickorna och anteckningsböckerna i ryggsäcken?
USB-stickorna var hela, det var som en digital dagbok.
Ja.
En tidslinje som mestadels bara är förståelig för mig, men alltså det, man förstår sig inte på det här, och det är väldigt uppenbart när man läser förundersökningen att, och jag kan förstå det. Men de här dagböckerna, ja, jag tog med dem för att det var de två senaste i kronologisk ordning. Och jag fick inte med mig mer än så. Och det kändes meningsfullt, för att ändå, om jag skulle bli dödad exempelvis, ja, då fick man någonting där i alla fall.
Var meningen att någon annan skulle läsa de här dagböckerna? De var ju skrivna,
ja, ifall
på
jag blev dödad
också.
Och ingen kunde svara för mig.
Okej. Okay. Jag tror vi kan släppa dem där.
Det var två av dem också drömböcker som var väldigt betydelsefulla för mig. Och jag läste igenom dessa innan dådet.
När Theodor berättar om förberedelserna dagarna innan mordet, så beskriver han hur det växer fram, som han säger, tre primära namn.
Hur var din tanke? Var din tanke efter att du hade utfört det här attentatet eller våldet eller dådet eller vad man kallar det mot Ing-Marie Wieselgren, var din tanke att du skulle försöka fortsätta och attackera flera måltavlor?
Tanken var i första hand, alltså det första tanken var att jag måste lyckas med någonting här. Och det hade jag gjort där och då, men det var också ett slagfält och det var en självmordsbombning, så jag hade lika gärna kunnat fortsätta, även om jag då inser att när du väl har gett dig på en måltavla så blir det då otroligt mycket svårare, och på den platsen det också skedde. Men jag ville absolut inte bara ge upp. Men återigen, jag blev väldigt överväldigad, men jag försökte ändå trots detta ta mig därifrån. Och hade jag väl lyckats med detta, så var tanken att ta mig utom synhåll utan att någon förföljer mig, hämta andan och sen använda sig av... Återigen, alltså det blir en väldigt... Det var väldigt hemskt uppjagat, men samtidigt också en väldigt frihetskänsla att efter alla dessa år som spökpojke så går jag äntligen runt i Almedalen som någonting annat. Och så även då efter att jag hade utfört detta dåd, och jag hade velat fortsätta med den känslan så långt som möjligt. Det vill säga fortsätta på det slagfältet så långt som möjligt.
Ett av namnen på Theodors lista är Annie Lööf. I hans långa register av personer som han upplever som sina fiender är hon en av dem han kartlagt. I en hårddisk som polisen tömt finns mängder av screenshots och bilder tagna av olika debatter hon medverkat i.
Då så, då är inspelningen igång, och då är det målsägande förhör med Annie Lööf. Det är åklagaren som har begärt förhöret, och åklagaren får inleda. Så varsågod.
När Annie Lööf kliver i land på Gotland dagen innan mordet på Ing-Marie Wieselgren är det inte första gången hon är där.
Jag tänkte fråga lite om Almedalen, lite allmänt också. Jag förutsätter att du i princip har varit med kanske under alla Almedalsarrangemang när du har varit rikspolitiker. Stämmer det?
Jag har varit med sen innan jag blev riksdagsledamot. Jag var här 2003, från 2003 ungefär har jag varit i Almedalen. Så jag har sett Almedalen växa fram. Jag har varit i Almedalen under olika kapaciteter. Som ungdomsförbundare, som så att säga, vanlig riksdagsledamot som springer mellan olika seminarier. Och sen då de senaste 11 åren som partiledare, då man är här under en mer begränsad tid under veckan. Jag har missat Almedalen vid de tillfällen då pandemin har ställt in Almedalen. Så 16-17 gånger har jag nog varit här.
Men att hennes namn är ett av de tre på Theodors lista, listan av bestämda måltavlor, det har hon vid den här tidpunkten ingen aning om. Dagen har flutit på precis som vanligt.
För mitt parti och för många andra partier så är ju dagen man har, Almedalsdagen, har ju då två tunga moment. Det ekonomiska seminariet och presskonferensen och sen talet på kvällen. Till det så är det ju drygt ett dygn av media. Från jättetidigt på morgonen till hela dagen, och sedan avrundas det då i domkyrkan strax innan midnatt.
Och klockan 1, precis efter lunch, sitter Annie Lööf på Centerpartiets ekonomiseminarium.
Och som ni såg på filmen igår så inleder jag det seminariet bara med några meningar och hälsa välkomna. Och sedan så tar då en timme vid då det är ekonomer som har vårt ekonomiska seminarium. Och klockan 2 så skulle jag då kliva upp och ha vår presskonferens.
Almedalsveckan är i särklass den största och ses av många som den viktigaste för debatter, politiska tal och seminarier där aktuella samhällsfrågor lyfts. Det är en vecka där många högprofilerade personer samlas och åtgärderna runt såna här typer av evenemang och sammankomster är massiva och kräver enorm förberedelse. På plats i rättssalen idag, kallad av åklagare och i egenskap av vittne, är Richard von Zweiberg. Han är beredskap- och säkerhetsskyddschef på Region Gotland.
Kan du lite översiktligt beskriva vad är det för arbete, eller vad ingår i det arbetet?
Mitt arbete är väl att se till att Gotland kan motstå samhällsstörningar, att befolkningen kan klara sig i händelse av kris. Det är beredskapsdelen så att säga. Sen har vi säkerhetsskyddsdelen där det handlar om verksamheten, att skydda verksamheten mot svårare angrepp som kan påverka rikets säkerhet.
Region Gotland är värd för Almedalsveckan och är den enda organisationen i Sverige som har ansvar över både region och kommun, vilket gör ansvarsområdena stora. Av de 6500 anställda är det många som arbetar med förberedelserna inför Almedalsveckan.
Men jag ansvarar för de särskilda händelser som inträffar runt kring det som har med Almedalen att göra. Där man behöver påkalla uppmärksamhet. Så att jag jobbar dels med då att vara länken så att säga, mellan en ordinarie struktur. För vi måste fortfarande kunna hantera att andra saker inträffar på ön också. Men samtidigt så måste vi ju se det faktum att Almedalen är en väldigt stor händelse i sig. Så att vi behöver ha någon som är väldigt nära på plats.
Kan du lite beskriva hur såg din Almedalsvecka ut? Hur såg dagarna ut liksom arbetsmässigt?
Alltså vi började varje morgon med att ha, vi kan inte kalla det utsättning, men en morgonmöte där vi gick igenom vad som hade hänt igår och vad som händer idag. Och det är ju allt ifrån liksom hur det fungerar vid vägspärrarna, hur det fungerar vid inpasseringen, men också mycket runt logistiken. Vi hade det är allt möjligt som händer och sker där, så att det är så vi gör varje morgon. Sen har vi strax efter lunch så har vi ett samverkansmöte med Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Polisen, lite riksdags- eller partiföreträdare och kustbevakning och sådär. Där vi går igenom beredskapsläget så att säga. Om det är någonting som händer som vi påkallar vår uppmärksamhet. Och det flöt på som tidigare armadagsveckor skulle jag vilja påstå.
Mm.
Men trots förberedelserna som görs inför och det säkerhetsarbete som utförs under veckan så händer det som inte får hända. En kvinna blir mördad på öppen gata. Och den mördade kvinnan, Ingmarie Wieselgren, var utvald av gärningsmannen för att hon representerade svensk psykiatri. Åklagaren har också kallat Fredrik Lennartsson, Ingmarie Wieselgrens chef.
Ingmarie var ju liksom tjänsteman och inte politiker som utsattes här. Det att hon, attentatet mot henne, har det lett till några säkerhetsdiskussioner eller åtgärder inom eran organisation?
Ja, och det där är väl fortfarande en under utveckling. Vilka slutsatser och hur det här arbetet behöver utvecklas till följd av de här händelserna. Men redan nu då så är det ju en ökad medvetenhet över den utsatthet som kan finnas för enskilda medarbetare, men också liksom de risker som kan finnas i samband med olika evenemang och sådana saker. Vi kommer imorgon till exempel att samla 600 personer ungefär för en manifestation för arbetet fortsatt arbete i Ingmaris anda, och har ju då genomfört ganska omfattande säkerhetsanalyser för att kunna genomföra den typen av evenemang. Det hade vi inte gjort för på det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Sättet för innan den här händelsen.
Så med bland annat de här vittnena vill åklagaren bevisa att gärningen, det vill säga mordet på Ingmarie, hade både intentionen och kunde komma att skada Sverige. Och därför faller in under åtalspunkten terroristbrott. Men Theodor är också åtalad för förberedelse till terroristbrott. Och det är här Annie Lööf kommer in i bilden.
Återigen, när jag berättade igår om den här utredningen och visade den här filmen och så pratade jag rätt mycket om dina dagar i Visby och du såg ju de här olika tillfällena när du har fångats på övervakningsbilder och så. Ja. Jag har några frågor om de här dagarna innan den sjätte. Den första frågan är, var du i domkyrkan vid två tillfällen under de här dagarna?
Jag kommer ihåg ett tillfälle, men det kan ha varit fler.
Det fanns ju en bild från den 1 juli på fredagen gällande den här bibeln, eller på den här bibeln. Kommer du ihåg om du har tagit någon sån bild?
Som jag sagt förr, ja.
Ja, och sen fanns det en bild från den 4 juli, det var måndagen, på det här programmet på kyrkan. Kommer du ihåg om du, eller under veckan i kyrkan, kommer du ihåg om du har tagit den bilden?
Som jag sagt förr, ja.
Bilden som Theodor sparat i sin telefon visar att Annie Lööf ska befinna sig i kyrkan klockan 22 den 6 juli. Det är där, som hon berättade tidigare, hon tänkt avsluta sin Almedalsvecka.
Kyrkan som plats, hade du några särskilda tankar kring den?
Som jag sagt i förhör, jag hade en väldigt meningsfull upplevelse i den kyrkan. Det hela, alltså ena handen så var det en förskräcklig mardröm som gick mot sitt slut. Men andra handen så kanaliserades det in i en sagopojkes sista äventyr i Visby som äntligen... jag har redogjort för detta så gott. Återigen, och jag fick 11 förhör på mig. Och Det blir väldigt hit och dit med kommentarerna. Mm. Men alltså, så du missar så mycket som jag har sagt i förhör. Så återigen, jag försöker inte ens.
Theodor går återigen in i en ganska lång och osammanhängande förklaring. Men Henrik Olin pekar tillbaka till ett av förhören, som Theodor själv hänvisar till, för att visa Theodors planer kring en eventuell attack mot Annie Lööf.
Med rättens tillåtelse så skulle jag vilja att vi, och kanske för att väcka ditt minne kring de här frågorna, att vi tittar på en anteckning som finns från det sjunde förhöret med dig. Och det är i protokollsbilaga 4 på sidan 192. Och det är sammanfattningen av förhöret som finns där. Och då det är andra stycket på sidan 192. Jag skulle bara med rättens tillåtelse vilja läsa upp några rader där och se om...
Ja, det är någonting som avviker då från...
Ja, eftersom han inte riktigt har svarat på de här frågorna kring... eller minns kanske resonemang kring livvakter.
Ja.
Och då står det antecknat så här, Theodor, så får du fundera kring om det är rätt eller inte rätt. Men då står det att förhörsledaren frågar Theodor om han hade tänkt, hur han hade tänkt att genomföra ett angrepp mot Annie Lööf. Theodor svarar att det inte gick att planera det så mycket. Han hade det vapen han hade och sen handlade det bara om att sammanstöta med henne och få ett läge när hennes livvakter inte hade uppmärksamhet mot honom och försöka rusa fram och utdela dödliga hugg med någon av knivarna han hade. Han säger att det var ju omöjligt att veta var eller när man kunde tänka stöta ihop med henne, men han hade domkyrkan som ett sista möjligt tillfälle. Och då blir min fråga, är det, minns du att du har sagt
alltså så här? Självfallet, det är så mycket jag kommer ihåg detta, men hur ska jag kunna säga precis allting på samma gång?
Det förstår jag. Men det är riktigt.
Alltså det är, jag kan tala här i timmar. Mm. Om precis allting jag sagt i detta förhör. Jag kommer ihåg precis allting. Mm.
Men när jag läser upp det här kom liksom
det här är ju då ord som läggs i min mun i en sammanfattning, men det finns ju då transkriberat, men det låter som någonting jag har sagt. Och det är ett logiskt resonemang och det talar för sig själv. Mm.
Du säger ju, och det är ju helt riktigt, det har ju visat på också, det finns ett stort antal personer som nämns i det material som vi har hittat i dina olika datorer och USB-minnen och hårddiskar och telefoner. Men det finns ju väldigt mycket material kring just Annie Lööf. Är det en slump eller finns det någon anledning till det som du ser det?
Jag har följt henne. Mm. Bland många andra. Mm.
Du har ju beskrivit att du visste att hon skulle vara i, om jag förstår det rätt, i domkyrkan. Och du har beskrivit att du har varit i domkyrkan och tagit fotografier där och så. Och tittat på programmet kring Annie Lööfs närvaro i domkyrkan. Har du agerat så beträffande några andra personer under Almedalsveckan 2022?
Nej.
Den 6 juli strax efter lunch har Ingmarie Wieselgren precis blivit attackerad mitt på Donners plats i centrala Visby. Bara ett stenkast bort sitter Annie Lööf på Centerpartiets ekonomiseminarium. Hon finns med på Theodor Engströms lista över måltavlor. Hon är också den som han verkar intressera sig mest för, att döma av innehållet på hans hårddiskar som polisen tömt. Om några timmar ska hon hålla Centerpartiets årliga tal och senare ikväll är det avslut i domkyrkan.
Men under den timmen mellan 1 och 2, då sitter jag ju och lyssnar. Jag sitter längst fram och lyssnar bredvid min stabschef som sitter bredvid mig. Och runt omkring så sitter ju journalister, för det är ju också ett medialt tillfälle. Och jag har ju micken på, så att jag ska gå direkt från där jag sitter upp på scen och har pressträffen och är ju sitter och försöker förbereda mig för den. Och då får jag visa min stabschef hennes telefon, ett meddelande där det står att något har hänt på Donners. Och så säger hon att vi får vänta lite. Och så jag tittar på det. Jag förstår inte riktigt, för att det ligger så långt ifrån vad som skulle kunna ske. Så att jag tänker inte så mycket mer på det. Men när jag börjar ställa mig upp så kommer en av mina livvakter fram och tar min hand och säger kom, vi måste gå. Och då följer jag med, och mina medarbetare följer också med. Så vi går in i en dörr bakom scenen och upp på andra våningen. Så jag befinner mig då i det rosa hus, Donners hus, som ligger precis ovanför mordplatsen. De stora fönster som är ut mot själva mordplatsen. Där uppe är det ett stort konferensrum. Men jag sitter i ena änden, för jag kan inte gå fram till fönsterna. För vi vet ju inte då riktigt vad som har hänt, om det är fler gärningspersoner. Utan jag uppfattar att jag är där mer av evakueringsskäl.
De flesta journalister på den här ön har både mitt arbetsnummer och mitt hemnummer, och det ringer ju på alla telefoner samtidigt.
Säkerhetsskyddschef Rickard von Zweiberg igen.
Och så även på ledningspersonalen som är med. Så att vi behöver börja med att få ut någon form av information ganska tidigt. I det här läget ska man också veta att vi vet ju inte vad det är som har hänt fortfarande. Vi vet inte om det är, hur många offer det har att göra med att någon har blivit allvarligt skadad och att det är någon form av våldsbrott. Det var ungefär det vi hade. Så att vi börjar ju reda ut, den kallas för en fyrfältare egentligen. Och den är jätteenkel, en vanlig enkelstabsmetod, om man börjar reda i vad vet vi, vad tror vi, vad gör vi nu och vad gör vi sen. Och här hamnar, i det här första läget, hamnar väldigt mycket i fältet vad tror vi egentligen. När vi får klart från polisen, för vi ringer ju såklart, vi har ju upparbetade kontaktvägar och sådär. Men sen fanns det också mycket poliser på plats, så får vi också, då får vi lite mer klarhet i vad är det som har hänt. Vi får också kännedom om att man har gripit en misstänkt gärningsman i anslutning till händelsen. Och att det är endast ett offer. Inledningsvis så talades det om fler offer, men att det var ett offer då. Vilket gör att vi då kan börja någonstans, för vi måste ju larma i våran larmkedja. Jag var i kontakt med sjukhuset exempelvis ganska tidigt. Också just med det här, någonting har hänt i Almedalen. Vi vet inte riktigt vad det är, men någonting har hänt. Och det gör vi ju för att de ska öka sin beredskap. Men det gjorde ju att vi kunde ganska snart börja förstå att ja, men det här är det är ett offer, det är en gärningsman, och det är inte så att det är någon som är liksom lös i Visby som polisen behöver jaga efter, utan att det här är det är ju över i samma sekund som det inträffar i stort sett.
När fick du reda på att det var en gärningsman som var gripen? Kommer du ihåg det ungefär?
Annie Lööf igen.
Ja, men det fick jag ganska snabbt reda på. Det var ju anledningen till varför jag fick lämna Donners hus. Mm. Att man fick information om att gärningsmannen var gripen. Och att man gjorde bedömningen att det inte fanns fler gärningsmän. Mm. Och det var ju anledningen till att vi kunde lämna platsen där jag då befann mig. Mm.
Centerpartiet skjuter fram pressträffen. Och senare genomförs Almedalstalet. Och klockan 22 befinner sig Annie Lööf på den plats där Theodor Engström planerat en eventuell attack mot henne. Domkyrkan i Visby.
Så att jag begav mig dit, men de hörde också av sig till oss med tanke på det som har hänt. Så att de gjorde ju om innehållet. Mm. För på plats i kyrkan så var det ju medarbetare till Ingmarie Wieselgren som var på plats. Som bar en väldigt stor personlig sorg. Så att med respekt för det som har hänt så blev det ett samtal om, ja, ett värdigt samtal om känslor, sorg, värderingar. Jag tyckte att det blev en väldigt fin stund. Efter det samtalet, då, så här ser det ut alla år, så har man ett samtal. Man sitter med domprosten och för det här samtalet, och därefter så är det ju alltså en gudstjänst, nattvard. Och då delar jag alltid ut ljus. Så då står man i Man sitter och sen är det en kyrkogång. Och då står jag i kyrkogången och så delar man ut de här tunna ljusen som man sätter, minnesljus.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och så går man. Så då kommer alla deltagare som sitter fram och ja, de kommer ju jättenära. Mm. Men jag har alltid tyckt att det ger tillbaka har jag övervägt de risker det är. Så jag har stått och delat ut ljus. Och en del har jag kramat om och liknande. Och det gjorde jag även denna gången. Och det blev extra påtagligt vid det här tillfället med tanke på den ledsamhet många kände. Mm. Det kändes viktigt och väl.
Men det ska ta ytterligare några dagar innan Annie Lööf förstår att gärningsmannen som brutalt attackerat och mördat Ingmar Wieselgren också var ute efter henne.
Jag fick reda på det måndag eftermiddag efter Almedalen. Jag åkte ju hem från Almedalen dagen efter på torsdagen. Och gick på ledighet. För att man fick en ganska begränsad ledighet eftersom det var valår. Så jag försökte komma ner i varv så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. Och försökte stänga ut det. Liksom lite det som hade hänt och kände mig liksom också lättad på något sätt över att jag då inte var en del av detta. Men på måndag eftermiddagen blev jag kontaktad av Säpo som då kom till mig och berättade att den tilltalade hade, eller den misstänkte hade sagt, nämnt mitt namn i förhör och att åklagaren då på kvällen skulle gå ut och berätta att man vidgar detta till terroristbrott och till förberedelse till mord. Så att det var ju en information som jag fick. Och det är ju den information som jag har haft fram tills att jag fick förundersökningen här nu för någon vecka sedan. Så det var måndagen efter Almedalen. Förra lördagen så tog jag del av förhören med den tilltalade och läste igenom dem. Och det var väldigt påfrestande att läsa. För att jag har försökt skilja på det hat och hot från den högextrema världen som jag har levt under i så många år. Och det här har varit väldigt noga med att påtala att vi inte har vetat motiven. Men när jag satt och läste så dockar ju i allt som jag har befunnit mig i under det senaste decenniet. Här finns hela berättelsen om att man ska in i strid och i krig, om segra och dö, om att det finns en elit som man ska förgöra. Jag tar väldigt illa vid mig redan från att man har kartlagt mig sedan 2014 och mina politiska åsikter. Den här chattkonversationen om att hänga sig i en lyktstolpe. Jag tänkte jag ska stanna upp lite där, för jag känner ibland att de senaste 5-6 åren då det här med lyktstolpe har funnits i den högerextrema miljön där man har pratat om krigstribunal, Finspång, hänga landsförrädare, så har ju också NMR och deras subgrupper runt omkring haft demonstrationstillstånd och haft då plakat med kända opinionsbildare, politiker och judar, där man har tryckt upp landsförrädare och att vi då ska hängas, vi ska dömas och hängas i lyktstolpar. Och det har man skämtat bort i den här miljön, för det har beskrivits som att det är satiriskt och att det är lite humoristiskt. Men, och jag upplever att man inte riktigt har tagit det på allvar, varken i den politiska kontexten eller i den mediala kontexten. Och ibland när jag har påtalat detta under många år, så har man nästan känt sig, att man har nästan blivit lite, inte förlöjligad, men sådär, vill förstå att det är bara skämt. Men det är inte det om man själv är drabbad och själv utsatt för dessa subtila hot hela tiden. Och de här begreppen som finns i förundersökningen om landsförrädare har ju också klättrat in i den allmän i etablerade partier som har talat om mig som quisling, som landsförrädare. Och det påverkar det politiska samtalet på ett väldigt obehagligt sätt. När jag nu har tagit del av det här under dagen igår, så är det ju så tydligt att det följer ett mönster. Och jag ser ju att man påverkas. Det är ju subgrupper runt om som påverkar en kontext. Och jag ser det i mina flöden nu också. Hur de påverkar, hur de vill sätta bilder av vem som egentligen är drabbad och inte i den här pågående rättegången. Vad som ska hända. Och jag drar mig lite för att berätta, för att jag vet att efter det här så väntar fortsatt drev ifrån den här miljön. Förmodligen också, tyvärr, andra som får inspiration. Precis som den tilltalade har inspirerats av terrorister under så många år, så inspireras ju andra nu av det här som kommer fram. Och det förskräcker faktiskt. Och det är klart att det påverkar. Dels påverkar det mig som politiker. Inte så mycket eftersom jag fortsätter och jag viker mig inte. Men det påverkar mig som privatperson jättemycket. Det påverkar mig som mamma. När ens sjuåring kommer hem och frågar varför någon vill döda mig. Att i förrgår få berätta för min dotter vad jag ska göra nu när jag är borta under några dagar. Jag tycker inte att några barn ska få uppleva det.
Ville du på något sätt påverka Almedalsveckan, politikerveckan på Almedalen genom det här dådet från din sida?
Ja.
Och kan du beskriva på vilket sätt?
Tala för sig själv, jag har inget att tillägga.
Okej. Det finns ju i materialet som jag redogjorde för också igår en hel del. Du har googlat kring, du har sparat en del information, du har sökt information kring bland annat Anders Breivik, Brenton Tarrant och andra personer som har utfört olika dåd eller attentat. Vill du på något sätt kommentera varför har du intresserat dig för de här personerna?
Ja, jag vill inte kommentera det här på personnivå, men alla bra och dåliga sidor och olika platser i livet och vad det medför, men jag anser att de är sagopojkar.
När åklagaren ska lämna slutplädering i målet så kan reportrar på plats i salen fånga ögonblicket då rättens ordförande får nog av Theodors avbrytande.
Mot rättspsykiatrisk vård i händelse att han skulle åka
dit för det där.
Nej. Nu är det bara åklagaren som pratar. Men du Theodor, nu får du vara tyst. Nu är du tyst. Annars får du inte vara kvar här inne. Så är det. Varsågod åklagaren och fortsätt.
Attacking my reality.
Nej, men då tar vi ner Theodor Engström i ett medhörningsrum.
Den 29 juli begravs Ingmarie Wieselgren i Uppsala missionskyrka.
Jag minns henne som en otroligt driven och engagerad person. Sån var hon när vi lärde känna varandra under skoltiden. När hon ville förändra världen redan då i Motala. Och sån var hon ända till timmarna innan mordet jag träffade henne.
Hon var en väldigt varm person. Hon visste vad hon ville. Hon var drivande, men hon var också finurlig. Hon såg till att man hittade de bästa vägarna att nå fram.
Senast så gjorde SKR och Svenska kyrkan tillsammans ett webbinarium här i maj. Och då talade Ingmarie just om att ja, men livet är ju så. Det kan förändras från ett ögonblick till ett annat och aldrig bli sig likt igen.
Hon vill få oss alla att börja mycket tidigare, att ge tidiga insatser. Se till att vi lyssnar när människor säger att man inte mår bra.
Jag kände inte Ingmarie Wieselgren. Så efterhand så ångrar jag att jag inte kände henne mer. Hon verkar vara en fantastisk person. Jag har ju följt henne genom åren. Jag har lyssnat på henne både genom det hon har sagt i P1, några tankar för dagen, och även de konferenser hon har varit med på. Men det tog mig hårt, för att jag lever ju alltid med vetskapen att något kan hända. Och att, och jag tänker att väldigt många som åker till Almedalen tänker att man inte alls kan bli utsatt. Och en sån person som Ingmarie Wieselgren, som åker dit på grund av sin kompetens och kunnande, som är där för att hon tycker det är roligt, som är med på seminarier, har ju inte tanken när hon lämnar familjen att hon inte ska komma tillbaka.
Fem månader efter attacken i Almedalen och planerna för en liknande attack mot Annie Lööf meddelar nu tingsrätten sin dom mot Theodor Engström.
Rättspsykiatrisk vård för mord och förberedelse till terroristbrott. Det blev domen för Theodor Engström som ni ser bild på där.
Men attacken är inte att bedöma som terror enligt Gotlands tingsrätt.
Sammantaget så kommer tingsrätten fram till att brottet har skadat Sverige, men med den restriktiva tillämpning som lagen ska ha så kan gärningen inte sägas ha allvarligt skadat Sverige i den mening som krävs för att det ska vara ett terroristbrott.
Ja, tingsrätten fäller alltså Engström för terroristbrott när det gäller förberedelse av mordet på Annie Lööf, som då anses allvarligt ha skadat landet om det hade fullbordats. Men inte när det gäller själva mordet på Wieselgren, som skadat Sverige men inte tillräckligt allvarligt för att räknas som ett terroristbrott.
Theodor Engström döms till sluten psykiatrisk vård för mord, förberedelse till terroristbrott och för narkotikabrott. Domen överklagas inte från någon part. Du har hört Inför rätta om Almedalsmordet. Det här var andra och sista delen. Reporter var jag, Matilda Blom. Redaktör var Moa Sultanien Magnusson. Och exekutiv producent var Joni Söderström Winter.
Tyckte du om detta? På Podmi kan du lyssna på ännu fler avsnitt helt utan reklam. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.